Vad gör du, Jenny, när det står så här i ett recept? Jag läser. Till att börja med, pochera 2 ägg med en termisk cykel i cirka 3 minuter tills de uppnått perfektionens fluffiga konsistens. Deglasera sedan pannan med en generös skvätt citrussaft för att frigöra de umami-bärande partiklarna. Slutligen, emulgera grädden med ägggulorna och det smälta smöret till en silkeslen ro. Dekorera med julienneskuren gräslök och servera med karamelliserade charlottenlöksbitar. Njut av den komplexa symfonin av smaker och texturer. Vad säger du, vad gör du?
Jag grabbar tag i närmaste konservburk med ärtsoppa. Men först vill jag säga, Jens, att du avslöjar dig själv som en noob. Det heter charlottenlök och inte charlottenlök.
Ja, men jag vet väl nog det kanske i princip, men det var väl min puls bara när jag läste det här också. Jag blev bara mer och mer upprörd.
Du behövde få ur det ett litet R.
Ja, det kan hända R-pät som det heter. I näst sista ordet idag så har vi i vanlig ordning publikfrågan i slutet på avsnittet. Vi ska reda ut skillnaden mellan orden även och också.
Men jag måste börja med att fråga dig, Jens. Var det här alltså ett riktigt recept du hade hittat någonstans? Eller var det här något som du hade hittat på för att göra det riktigt hemskt?
Jag har hittat på det för att göra det extra hemskt. Men det var alltså genom att klippa och klistra.
Så
att
jag hade det finns inga autentiskt recept som är så här pretentiöst.
Nej. Ska jag nu ta det här med publikfrågan?
Ja, förlåt.
Nej, det är helt lugnt. Även också, i publikfrågan alltså, om även är mera ålderdomligt. Och sen, Jenny, nu kommer det en liten spark på ditt smalben här eventuellt. Varför använder du i podden ordet även istället för också? Det får du fundera på, för det ska vi reda ut i slutet på avsnittet. Men ja, jag hade alltså klippt och klistrat lite grann här så att det var karikerat, men inte särskilt mycket. Utan det var meningar och delar från olika recept som jag hade plockat ihop till den här lilla introduktionen för dig.
Den här termiska cykeln är lite intresserad av.
Ja, men alltså, jag har irriterat mig så fruktansvärt mycket på det här under en längre tid att det står så här i våra recept. Och jag har samlat på mig en hel del exempel idag och jag skulle vilja testa dem på dig. Att är det bara jag som inte begriper det här eller är det bara någon form av hifistely som man säger på finska det här. Språket i recept alltså, ska inte de vara enkla? Ska de inte vara inbjudande? Ska de inte vara genomskinliga? Ska de inte vara såna som alla vi som nu kanske inte gourmetkockar eller så ska kunna använda?
Jag ska säga så här att det du läste upp, förutom att det lät lite så dumdrygt, så...
Det kanske var jag
ja, men... Alltså, nu ska jag i princip ha fattat, förutom den termiska cykeln, men alltså pochera ägg, det vill säga att man häller dem i kokande vatten, knäckta. Mm. Och jag tycker om pocherade ägg, så det, men jag har aldrig riktigt lyckats få till det själv. Nej. Men alltså visst, jag har inte lyckats uppnå perfektionens fluffiga konsistens. Men någon annan kanske har, och det är bra.
Ja. Men hur mycket använder du recept när du kockar hemma?
Nej, jag använder nog en del, för att jag tycker att jag blir bättre på att laga mat freestyle om jag använder recept. Mm. Men det är sån här, så menar, nu senast lagade jag toskaäpplen åt min familj i måndags. Mm. Och då använde jag recept, för inte har jag det i huvudet hur man lagar sån här toskakräm.
Nej.
Så att, och proportion, nu har jag hittat en bra kolasås, chinoskisås, som nu har jag den i huvudet. För det är ungefär så här lika volymdelar grädde, socker och sirap, tror jag.
Ja.
Och då blev det bra. Mm. Men i princip så, men alltså jag märker att jag blir en intressantare freestyle-kock om jag får idéer från recept som jag sen kombinerar på olika sätt.
Ja, det är väl som då för mig ungefär också. Att jag tycker jättemycket om, som du vet, att göra mat. Jag brukar göra på veckosluten, så tar jag alltid god tid på mig. Jag försöker göra någonting som jag inte har gjort tidigare. Då tar jag också recept till hjälp. Men som sagt, jag är inte världens bästa kock, men jag kanske inte världens sämsta heller. Någon sån där medium plus kanske, om man tar till biffspråk här.
Jag skulle säga att jag tror att det är ganska bra.
men då har jag alltså stört mig nu en längre tid på det här. Att varför ska man använda de här svåra orden i recept? Alltså, jag har plockat med mig nu några här som jag vill testa på dig. Och det kan hända att det här är jätteenkelt för dig. Men det är alltså ord som jag har skrivit ner nu här under sommaren och under hösten. Blanchera. Vet du vad man gör om det står att du ska blanchera grönsaker i ett recept?
Nej, det handlar om att ge dem en liten. Jag tror att det... För att glass, alltså vänta nu. Det finns fräsa och då steker man dem så de blir lite blanka. Och sen är bryna när man steker dem så mycket att de får färg. Jag tror att blanchera är liksom motsvarande som att fräsa fast med kokning. Att man kokar dem så där superlätt så att de blir så där lite blanka. Ja.
Mm. Och kyla ner har jag förstått sen också.
Just det, ja. Så att den snabbt ska sluta den här kokprocessen. Så att den ska få någon eftervärme egentligen.
Men kan man inte skriva då att koka grönsakerna jättesnabbt och kyla ner dem? Men
det är snabbare så här, men att det är klart, det beror väl lite på också vem man riktar sig till. Och ännu vill jag säga det här att jag tyckte den här din första vad heter det, umami-bärande partiklar var därför, så det var ju liksom olidligt snobbigt. Men samtidigt så tycker jag så här att nu kan jag ju vara så pass nördig att jag kan tycka det är lite roligt med en intern blinkning till en insatt läsare ibland, alltså alldeles oavsett genre, varför inte också i recept. Men då ska det finnas en anledning, och då tycker jag att syfte inte ska vara att exkludera en läsare som inte tar den här referensen. Nej. Eller inte förstår, utan kanske snarare göra en sån liten diskret gemenskapsskapande high five till en person som är välbevandrad i den här terminologin och de här referenserna. Men jag tycker samtidigt att det finns knappast någonting som är folkligare än att laga mat.
Nej.
Det är liksom alla människor, det förenar människor och kulturer. Matlagning ska vara inbjudande både liksom så här på idéplanet och liksom i praktiken. Man bjuder in folk och äta, för mat är omsorg och kärlek.
Ja.
Och språket får gärna spegla det här.
Men kan man inte då i recepten ha både och? Att du kan ha din high five eller vad du sa, du blinkning och så vidare. Men så kan du ändå skriva att koka snabbt istället för att blanchera.
Och samtidigt, nu tycker jag det är helt praktiskt att man vet vad fräsa betyder, fräslöken.
No, jo.
Alltså, och det är ju också något som är inlärt. Nu minns jag att i hushållslektionerna i skolan så fick vi veta att fräsa betyder just det där.
Ja.
Och bryna är sen när man ger den färg också.
Ja. Men sen fundera på det här blanchera ännu också. Är det i princip samma sak som förvälla också, om man vill använda ett svenskt ord?
Ja, fast jag tror så här, nej, egentligen inte, för att förvälla tror jag att egentligen har något sorts konkret mål. Alltså det finns ett syfte med att förvälla.
Mm, svampar till exempel.
Svamp, så förväller du dem för att kunna använda dem. Alltså till exempel då koka bort gifte, hälla bort kokvattnet med gift i, och sen använder du själva svampen.
Ja.
Och en annan sak, förvälla, det vill säga preparera för frysning. Sätter du råa grönsaker i frysen så blir de ju frostskadade och dör. Men kokar du dem mjuka så tål de ju frysning.
Mm.
Så det är liksom, jag tycker förvälla har ett konkret mål, även om det här målet kan vara lite olika, förbereda för frysning eller förbereda för ätning genom att göra det odödligt. Alltså,
jag förstår. Men har du funderat, det här blir nu ett sidospår igen här, men har du funderat på det här när man förväller murklor, så ska man väl förvälla dem typ 3 gånger.
Ja.
Och har du funderat på mänskligheten och mänsklighetens historia? Att du först äter murklor och så dör man, och så att oho. Men om vi testar att förvälla dem 1 gång, oho, man dör.
Men man dör inte.
Men man mår inte särskilt bra.
När jag var en gång hos en släkting, vi skulle till en äldre släkting för att äta murklor, och då minns jag att jag talade med min träsällskap på vägen dit, att månne hon har kommit ihåg att de ska förvällas. Och så kommer vi dit och säger, nu jag förvällde dem bara 1 gång, för så har jag alltid gjort och det har gått bra.
Okej. Okay. Naja.
Jag menar, här är jag så att
naja.
Det gick åtminstone, alltså, men det är klart, det har ju sedan en ackumulerande effekt, och man en del säger att man inte ska äta murklor överhuvudtaget.
Nej.
Kokar man dem flera gånger så kan det vara värt det ibland, för det smakar ju jättegott.
Men någon annan svamp då? Du tänker liksom att okej, de ska förvällas 3 gånger. Man ser de här stegarna framför sig. Nej, vi testar på nytt här. Liksom, halva släkten är död efter att vi har förvällt dem 2 gånger. Men vi testar den 3:e gången. Ja, men nu blev det gott. Men vad är det för fel på människor?
Ja.
Eller inte vet jag.
Nej, men det är lite samma som det där. Hur kommer det sig att mögelosten blir en delikatess?
Nåjo, sant. Sen har jag tagit ett annat ord med mig här också. Och med risk för att jag uttalar det här fel också. Men sortera, det stavas sautera, men jag tror att det ska uttalas sortera. Vad gör du då? Det här stötte jag på i ett recept också, att jag skulle börja sortera någonting.
Sortera får mig att grabba tag i ordboken.
Ja, men det, jag tror att
kulinarisk ordlista. Det men handlar väl att steka här, också.
Ja, men då kommer man in på det här dit fräsa, har jag kollat alltså. Då ska du fräsa mat snabbt i en liten mängd fett. Sortera.
njursauté?
Ja, jag vet inte. Men sortera, stek snabbt och rör om i princip, skulle man kunna skriva. Stek snabbt och rör om, Jens Berg. Eller nu ska du sortera.
Det låter poschare.
Ja, lite poschare.
Jag har faktiskt sorterat det här. Det är inte vilken
ja, nej, precis då.
Njure som helst.
Det är liksom pytt i panna, alla Jens Berg sorterad. Men jag läste någonstans faktiskt också när jag tog reda på det här med sortera att det betyder någonting i stil med hoppa, alltså att hopp alltså att det hoppar i pannan.
Tydligen så finns inte hoppa i min franska vokabulär, det har jag liksom missat. Men det finns ju alltså salto mortal, och det är ju samma ord, sortera.
Ja, men herregud, ja.
Och det betyder ju alltså ett dödsföraktande hopp.
Ja.
Och mortal, alltså dödshopp. Ja. Det vill säga en ja, liksom ett akrobatiskt luftsprång. Mm. Och sen finns det också saltimbocca.
Ja, det finns det, ja.
Och det är en sån här jättegod italiensk kalvrätt som då hoppar in i munnen. Alltså det betyder saltimbocca, hoppa in i munnen.
Aj,
den är så god så den kastar sig själv in i munnen på en.
Det här blev en ganska bra minnesregel för mig nu när nästa gång det står sortera.
Så du ska få dina njurar att hoppa omkring.
Ja, precis.
Dina egna.
Eller så gör jag en salto mortal och hoppar ner från någonstans för att jag blir bara så upprörd över det. Sen hittade jag ett tredje ord också som jag tänkte kolla med dig. Bräcka. Har du någon aning om det står att korven ska bräckas?
Nej.
Nej, jag hade inte heller. Men det här stod faktiskt i ett recept. Och det är alltså en färdigt tillredd råvara som till exempel korv eller skinka som ska stekas snabbt utan fett för att bli varm och få en yta. Så istället för att bräcka så är det liksom stek korven snabbt.
Utan fett.
Utan fett, ja.
Ja. Nu är det ju ganska praktiskt att kunna de här orden, men jag kan inte alla.
Nej, men jag tog reda på det här med bräcka också. Och när du hoppar in på det här med hopp och salto mortaler och så vidare, så kom jag till att bräcka så användes tidigare i jakt, när det handlade om jakt tidigare, och du skulle steka snabbt någonting som du hade då jaga, breda steka, alltså breda bräcka, och därifrån så har vi ordet villebråd, eller liksom villebråd är besläktat med det här. På,
oj, vad spännande.
Ja, det tyckte jag var spännande också.
Tänk vad du har tagit reda på.
Ja, men ibland så kan man göra på det sättet som du, att du tar ärtsoppa eller så gör man som jag, att det blir arg och så tar jag reda på de här sakerna.
Försvinner ner i ett kaninhål.
Ja, och så skriver jag in sen där att skriv inte bräcka utan skriv stek snabbt korv istället. Är du med på en till?
Mm.
Konfitera. Det står konfitera i receptet. Vad ska du göra?
Oj nej, nu kommer jag tänka på fransk kök. Jag vet att konfityr betyder sylt. Men jag tror inte att jag får hjälp av det här. Jag tänker på någon sorts inlagda ankbröst eller något annat.
Jag tror alltså att du har helt rätt.
Vilken det är?
Det är alltså att både och.
Okay.
Alltså, men är inte sylten en sån som du ska koka jättelänge?
Beror på vilka bär, men ja.
Och ankbröst också. Eller på det sättet att den är ofta ganska, är inte ganska flottiga och har liksom koka länge om du köper dem framförallt i någon konservburk eller så.
Ja.
Och konfitera, koka länge i olja, exempelvis kött eller hel fågel. Och det var ett sätt att konservera livsmedel tidigare.
Intressant.
Också. Ja.
Det är i princip det man gör när man lagar köttfondy, alltså i olja.
Ja.
Men,
i princip.
Det låter komplicerat.
Ja, och det sista som jag vill ta ännu här också över, liksom på den här listan min nu, över ord som jag har noterat på sistone, tranchera.
Fast jag använder det själv.
Du gör det?
Ja.
Är du så där att nu kommer jag med köttet här och nu ska jag tranchera det?
Det är lite, alltså, för det betyder ju kära upp, alltså kära upp en hel stek eller någonting.
I skivor, ja.
Ja, tranchera påsksteken eller julskinkan. Jag tycker det är kul därför att jag tänker på något sätt en så här stolt familjefar som kommer med trancherkniven och tar åt sig äran för hustruns matlagning.
Nej, du säger det på det sättet. Du,
till exempel. Men alltså, jag kan nog, jag är inte för god för att tranchera själv om det skulle behövas.
Aj, nu ska papp tranchera här.
Ja.
Men jag blir också så upprörd med det här ordet. Kan man inte bara skriva då, kär upp den här köttet eller kär upp den här fågeln?
Du får lust att tranchera skribenten.
Ja, men på riktigt. Kan man inte skriva då, kär upp köttet? Men jag menar, och sannolikheten är väl nog större också att man kär upp det där köttet än att du liksom fläskar fram en hel stek på 1,5 kilo på bordet.
Ja.
Och så får du
trancherar det med stora åthävor på bordet.
Mm. Men som du sa här Jenny, det är ju massor av ord som är inlånade från franskan. Eller du har säkert också nytta av det att du kan franska. För jag kan ju inte särskilt bra franska. Så att det är ju franska det här. Tranchera, konfitera och så vidare.
Jag håller på att läsa en helt underbar bok som heter Alice B. Toklas kokbok. Och Alice B. Toklas var i princip alltså då Gertrude Steins fru. Och de bodde i Frankrike, bland annat i Paris under både första och andra världskriget. Och det handlar egentligen om någon mat, och sådana hopplöst komplicerade maträtter, men också om deras umgänge med Picasso och alla världens typer som de namedroppar. Nu är det den här Picassos fisk som hon lagar, så att den såg ut som en Picasso-målning, bara som en blinkning åt konstnären. Och sådana, den är jätterolig. Mm. Och den innehåller ju också sådana ganska roliga matlagningstermer.
Ja.
Men det är alltså ingen bok som man nu klämmer i en sittning. Man blir ganska trött på det recepten efter ett tag.
Jag kan tro det. Men jag skrev ner några ord här vi har lånat in från franskan, alltså om mat, maträtter och livsmedel och så vidare. Entrecôte.
Ja.
Filé.
Ja.
Puré. Var det ett bra uttal? Puré.
Ja.
Omelett, soufflé, mousse, pâté, terrin. Alla de här har vi lånat in från franskan, och restaurang, buffé, konditor, också kastrull har jag läst någonstans att vi har lånat in från franskan. Så det här med mat och recept och det här med kulinariska ord, så är tydligen ett fransk domän i svenskan.
Men nu är det ju så, nu är det på något sätt ett franskt domän på något sätt på alla plan, att det franska köket är ju världsberömt. Nog för det finns andra kök som också är det, men jag tänker just den här, vet du, nouvelle cuisine och alla de här märkliga franska trenderna.
Ja.
Och sen också sådana helt bara liksom vanligt rustikt franskt kök med stora portioner i motsats till nouvelle cuisine som är sådana här två sparrisar och tre romkorn i en vacker skulptur.
Men de har konfiterats, det ska du komma ihåg. Ja.
Med omsorg.
Nej, för det här med franska, jag kollar med Anne-Marie, frun hemma, hon kan franska. Och så stötte jag på några ord i recept och kollade med henne. Och hon kunde härleda bums tack vare att hon kan franska. Och det ena var batonnet, jag tror man ska uttala det så. Batonnet. Och det är väl då att du...
Ja, det är väl någon sorts stav.
Ja, stav. Ja, hon tog det på samma också. Att du ska skära grönsaker i stavar, och de ska väl vara då ungefär en halv centimeter tjocka eller sådär. Alltså det är som när du gör franskisar.
Just det.
Alltså franskisar så är väl typiska då batonnet.
Pommes frites.
Skura. Jag drar den här skämten, den klassiska svenska skämten, att jag förstår inte varför vi ska ha nymodigheter som french fries när vi har det hederliga ordet pommes i svenskan. Det är det väl hört?
Ja. Mm. Ja.
Och då kommer jag att tänka på det där ordet pomada. Kommer du ihåg pomada? Eller ja. Använder man ordet pomada ännu? Alltså någon sån här hår?
Ja, det är någon sorts hårkräm. Jag vet inte riktigt vad skillnaden mellan det och brylkräm och briljantin och sådana här är. Men det är något väl som man har i håret.
Ja,
det ska väl dofta gott också.
Samma funktion. Så jag läste om ordet pomada en gång då. Det kommer från franskan och liksom salvan då, pomada. För att den ursprungligen så innehöll mosade äpplen som ingredienser.
Ja, det skulle dofta gott.
Mm, och då har vi ju liksom släktskapet mellan äppel och potatis där också.
Spännande.
Mm. Så därifrån kommer det. Ett annat ord också som är besläktat med batonnet, så är julienne.
Och då måste julienne. De vara mindre.
Ja, de ska vara mindre. Ja,
med strimlor fortfarande. Alltså formen är densamma, men skalan är en annan.
Ja.
Alltså för julienne-soppa är en sån här med grönsaker som är i stavar.
Ja,
små pinnar av grönsaker.
Jag hade alltså ingen aning när jag läste att det skulle vara liksom julienneskurna grönsaker. Och jag var sådär att jaha.
Hussa lektion 1 på 7:an. Jag minns att vi gjorde julienssoppa och sen dess hade hängt med mig.
Ja.
Men jag har också läst på.
No?
Jag har igen tittat mer på vår hemmaplan och receptkonstens ursprung. Och då grävde jag ju förstås fram Kajsa Varis kokbok, vilket den ju inte alls heter.
Kajsa Varis. Ja.
Utan den heter Hjälpreda i hushållningen för unga fruntimmer.
Oj.
Det var boken heter.
Men nej, alltså, vilket århundrade talar vi om?
1700-tal.
1700-tal.
Och där har jag läst, där står det så här. När ett stort fett höns är rengjort så hugges vingarna av ett litet stycke nedanför den leden som sitter vid kroppen. Sedan sättes hönset vackert upp och läggs att koka till lika med vingarna som blivit avhuggna samt 3 av 4 marker av ox- eller kalvkött.
Okay.
Då det kokar upp så skummas rätt väl och när inte ett mer skum bliver läggs några små bitar hel ingefära ut i och ett stycke smör. Och sen ska det nog kokas och härjas där med den där soppan.
Oj, gud vad häftigt!
Och sen denna soppa med å ska mycket aktas att hon inte kär sig när hon slås till äggulorna. Du måste inte vispningen uppföra förrän hon bäres in på bordet.
Åh, ganska häftigt!
Ja, och sen måste jag förstås göra lite så här grammatisk analys på det hela. För det första använder hon nästan inga kommatecken utan bara nästan inga punkter utan bara kommatecken.
Okej.
Okay. Så det här första alltså från när ett stort fett trän gjort så läggs det vackert upp på oxkött och inga punkter där någonstans utan bara kommatecken.
Ja. Yeah.
Och sen märker du att det finns ju inga så här märkliga verb som tranchera eller sortera eller något sånt, men imperativformerna som till exempel kär, vispa, salta saknas helt. Hon säger ingenstans att vispa, utan när ett höns är rengjort så hugges vingarna av. Sedan sättes hönset vackert upp.
Ja, det är sant faktiskt.
Så det är passivformer hela vägen. Så, och det finns knappt några pronomen heller. Det är inte så att man...
Nej.
Och det sägs ju att hon skulle ha sagt man tager vad man har, men det finns ingenstans.
Nej, men det lär ju vara en myt faktiskt. Det är ju en av de språkliga myterna som finns att det aldrig stod så i kokboken, utan det var liksom mer sånt där att när sådant är för handel eller någonting.
Ja, eller att man tager om det typ finnes för handeln eller något sånt.
Ja.
Och sen, men däremot så använder hon det personliga pronomenet hon om soppan.
Soppon?
Ja. Att hon inte kär sig när hon slås till äggulorna.
Ja.
För att soppan är en femininum. Mm. Och sen har vi då det om hela alltet. Alltså sedan, det var någonting, då det kokar upp så skummas rätt väl. Och då är det liksom hela härligheten.
Ja.
Jag tycker det är spännande. Jag har inte läst igenom hela hjälpreda i hushållningen för unga frun Timber. Bara för att kolla att säga hon nu faktiskt. Man tagar vad man har. Men jag läste det var den här kycklingsoppan. Eller soppa på höns. Fånga mitt öga och min uppmärksamhet.
Ja.
Och det var ganska intressant också att avkoda den här, för den är ju skriven med frakturstil.
Mm.
Alltså, du vet Gutenbergs tryckpress.
Ja.
Tänk Gifu, som det står
på sisoburkarna. Ja.
Så att jag fick avkoda en stund. Det ingick ju i journalistutbildningen att man skulle kunna läsa frakturstil, minns jag att vi hade. Det ingick i en tentamen.
På 1900-talet,
jag tror att det gjorde det nog ännu senare också. Mm. Men
jag noterar en annan sak också, att det var sådär ganska ungefärligt hur man gör saker. Att det var inte sådär 3,2 matskedar av detta och så ska det då koka i 30 sekunder eller så. Utan det var sådär att du kollar lite och du har lite öga med.
Ja, och det var ungefär så här att det ska koka så länge att du ska ha i så mycket mjöl att det efter så här lång kokning blir ungefär så här tjockt. Och det kräver ju ganska mycket kunskaper i hur mjöl beter sig när det kokar.
Ja.
Och allt är liksom långkok eftersom man nu ständigt har en eld i köket.
Ja, sant.
I sin vedspis.
Men hur mycket fanns olika redskap nämnda? Kommer du ihåg det när du läste det här?
Inga märkvärdigheter.
Nej.
Här nämner de ju väl jag har märkt inga redskap alls. Inte ens en gryta.
Nej.
Utan man det sätter vackert upp och sätter så att koka.
För det där är ett annat område som jag har noterat nu också när jag har skrivit mina listor. Jag ska göra en hederlig mojito här på sommaren, som man nu kanske då gör ibland. Och då ska man ha en muddlare. Och jag blev så här, ska jag ha en muddlare till då? Så vi kan ju börja kolla upp det där, vad jag ska ha. Skulle du ha veta vad du ska ha om du ska ha en muddlare?
Vet du Jens, jag har faktiskt tagit med mig en present till dig idag.
På riktigt? Har du gjort det? Nej men oj gulle vännen. Kommer du med en muddlare?
Det här är till dig. En prima muddlare i trä.
Oj, gulle vännen.
Ja, som du ser, för du har talat om den här muddlan tidigare. Du har varit lite så här muddlad i huvudet.
Ja.
Och den är 20 cm lång ungefär. Vackert svarvad i trä. På ena sidan är den rundad. Du ser att den har tagit åt sig lite citrusfärg trots diskning.
Ja.
Och med den kan man alltså stöta om man vill bara typ få saften med citrus.
Ja.
Men sen har den också på andra sidan är den sån här, har den små...
Den är räfflad.
Den är räfflad så att man kan hela sådana här punkter som står ut så att man ska kunna... Det är mer kanske för att pressa eteriska oljor ur myntan. Men här, varsågod.
Oj, tack, tack. Jag blir helt rörd. Nu har jag min muddlare i
hand. Nu vet du vad det är.
Oj, oj, tack. Mandolin då? Vet du det? Alltså vad, om det står att du ska använda en mandolin?
Ja, jag får ont. Jag börjar ila i mina fingrar bara jag tänker på det, för jag har skadat mig på en sån någon gång.
Ja.
Och det är en sån här hemsk maskin där man, alltså jättepraktisk, för den kan göra tunna skivor. Mm. Den kan också julienneskära eller göra batonger av beror på vilka blad du sätter i den. Mm. Men sen är det egentligen bara att dra fram och tillbaka och sen får man grönsaker i form. Men alltså man borde egentligen, jag har någon gång skurit av mig fingertoppar med det.
Oj, men jag såg hur du gjorde när du förklarade mandolinen där, och det kollar jag också att den kommer från samma rörelse man har när man spelar då på instrumentet mandolin.
Just det.
Att det är därifrån det kommer.
För jag tycker nästan att äggkärr mera ser ut som en mandolin med sina strängar.
Ja, det kan ändå. Jag är så till med jag nu som har fått en muddlare här, så jag sitter med muddlaren i handen.
Jag brukar krossa allt möjligt med den, så att använd den till mer än drinkar.
Mm.
Vet du, man ska krossa något pepparkakor eller nötter eller något. Det är bra.
Eller sen alternativt om jag träffar de här författarna som har skrivit de här recepten, så kan det vara bra att jag har med en liten muddlare.
Nej, hellre den än mandolinen.
Det kan hända. Hur är det med dig som lyssnar? Vilka exempel på svåra ord i recept har du? Diskutera jättegärna med oss. Vi finns på arenan i appen där. Tryck på diskutera och skriv in vilka ord tycker du är svåra att förstå i recept. Elinor skriver till oss så här. Jag lade märke till att Jenny använder ordet även istället för också, som jag ser som det neutrala ordet. Som boomer låter det i mina öron så ålderdomligt. Det lät gammalmodigt redan i min ungdom i stil med vi skola även taga. Är det inte svengelska förresten? Det jag funderat på, och när skedde montro förskjutningen från även till också. Vad säger du, Jenny? Använder du även? Jag har inte noterat det särskilt ofta.
Det enda som jag är medveten om att jag använder det även om.
Ja, det använder du, ja.
Ja, även om. Även om det är ju en liksom bra bindeord eller på något sätt som belyser orsakssamband. Men jag tycker det låter bättre än också om eller trots att eller något.
Ja.
Alltså trots att kan funka ibland, men jag tycker trots att är starkare än även om.
Mm. Men jag märker att både du och jag använder nog också mera frekvent än även.
Vad är det förlåt?
Nej, men jag skulle säga att bara min tanke klar här när jag sitter med muddlaren i handen. Att när vi skriver till varandra så varierar vi båda. Att om vi har inte många också i skriven form till varandra, utan då sätter vi in ett även istället för också.
Ja, det var roligt när du sa också, säger Kimitborna. Alltså också, alltså istället för också, men nu menar du alltså också en i pluralis.
Ja, så menar jag.
Och sen, men även, att även och even skulle vara på något sätt att det skulle ha engelskt ut inflytande köper inte riktigt, eftersom betydelsen är en annan. Det är liksom en falsk vän. Att even though betyder ju, trots att det är sant, men också det här att man skulle använda, alltså så att i det, den sammanhanget, det uttrycket så motsvarande varandra.
Mm.
Men också even betyder ju inte också annat än just i negationer.
Nej. Jag kollar förresten det här med åldern på även och också. Även dök upp på 1500-talet i svenskan från tyskans även. Men sen blev det en betydelseglidning, alltså även då jämn eller just eller precis. Så blev det en betydelseglidning sen till att det blev mer synonymt med också. Men också är alltså äldre än även, för också dök upp redan på 1200-talet eller säkert tidigare också, men nedtecknat första gången på 1200-talet, men då skrevs det åksva. Åksva.
Det är spännande.
Ja. Så att också är äldre, även om jag kan hålla med Elinor om att även kanske låter äldre än också.
Och jag skulle i min egen undervisning skulle nog alltid rekommendera att studenter skriver också, hellre än även, om inte i ordpar även om.
Det är ju andra, finns ju andra synonymer också där det ena ordet låter mera ålderdomligt. Resa, färdas, ge, skänka, bygga, uppföra, vacker, fager, liten, ringa, ensamma, lena. vän, frände.
Och sen beror det ju förstås på vilken genre du skriver. Om du skriver skönlitterärt så får du stå dig fritt att använda vad du vill och experimentera vad du vill och ge vilka liksom, associationer du vill. Men är det en fråga om en brukstext så då är det bättre att vara kortfattad och neutral.
Men kanske EFEN är mer ett Kajsa Varg-ord.
För unga fruen Timber.
Har du en språkfråga eller vill du önska ett ämne, skriv till oss gärna. Adressen är nastsistaordet@yle.fi. Men nu för den här gången säger Jenny och Jens.
Morgens! Morgens.